Oj, oj, oj. Vilket år det har varit, Felicia.
2023.
Ja.
Mm.
Om du får tänka på tre ord, liksom. Tre ord som poppar upp i huvudet när du tänker på 2023. Vad blir det för ord?
Jag skulle nog säga väntan. Och...
Mm, bra.
Och revansch.
Ja, intressant.
Det skulle ändå sammanfatta 2023 för mig. Och du då, vad skulle du ta?
Ja, nu, jag har ju då förberett det här lite, så att jag kan ju spela att jag funderar. Men jag tänkte på det här innan vi klev in. Och då tänker jag, oro, det har ju varit en sån här stor. Ja, precis. Dyra paprikor som lyckligtvis då har kommit ner lite, eller inflationen är stort. Och krypto.
Det är de tre.
Ja.
Jag äter inte paprikor, men jag förstår det.
Ja, vi kör igång.
Det gör vi. Ja, 2023 har varit ett år. Alltså med betoning på ett år. Ett händelserikt år. Och det ska vi prata om nu. Du lyssnar på Avanza-podden och det är ju här vi pratar om ekonomi, sparande och investeringar.
Bra! Mm. Det var stabilt. Mycket mer stabilt än det här året har varit. Det har ju, om man tittar liksom på helåret, nu som du var inne på, ett av orden är ju revansch.
Mm.
Men året började ju väldigt bra, men sen så hände det massor med saker.
Alltså jag kommer verkligen ihåg känslan där i januari. Ni vet, vi hade haft ett skitdåligt 2022, även om vi hade såg en liten vändning i slutet på 2022. Och januari började bara blått ticka uppåt. Och jag kom också ihåg att jag gjorde liksom segment på Instagram där jag pratade om veckan som har gått. Och vi var så här, ännu en vecka, alla är glada. Det är liksom äntligen lite blåa siffror i portföljen. Och sen tickade det där på in i februari. Då var vi uppe ungefär liksom 9-10% på den breda Stockholmsbörsen, är det vi pratar om här, så att alla är med.
Och det är ju vad man kan förvänta sig liksom över ett helt års uppgång. Ja. Liksom. Så det var ju verkligen känslan, vart är vi på väg någonstans?
Precis, och det var ändå så här, man var lite så här, är det nu det vänder? Redan då, samtidigt som man ju var så här, det är liksom peak inflation, alltså inflationen var ju så här 12% där i januari. Så att det var ju också väldigt svårt för många att förstå varför stiger börsen liksom. Men som sagt, jag kommer verkligen ihåg den där känslan. Den blev dock inte så långrandig.
Nej.
Nej. För sen in i februari så stannade ju av lite grann och sen kom den. Kraschen.
Krasch, ja precis. Det blev nedgång. Vilken period var värst egentligen? Vi konstaterade att mars månad över helhet ser inte så tokig ut. Men om man tittar på hur index rörde sig under mars så var det väldigt volatilt.
Ja, precis. Så jag sitter här och kollar på en graf nu över OMXSGI, alltså Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Där man kan se ett stort hack i kurvan under mars. Och det som hände var ju... Ja... Lite bankkollaps.
Ja, just det.
Kan man sammanfatta det så?
Ja, det var ju tre nischbanker i USA. Silicon Valley Bank, Silvergate och Signature Bank som gick under inom loppet av en vecka.
Mm. Och det började ju med Silicon Valley Bank.
Precis.
Som det är ju säkert många som är på ekonomisidor som... du känner till nu när vi säger det, kan ni också fatta att det här hände det här året?
Nej, men det känns ju konstigt.
Det känns som att det var jättelänge sedan.
Ja.
Men det som hände då var ju att det blev en klassisk bankrusning.
Ja. Ja, men precis. Silicon Valley Bank var ju en nischbank och hade väldigt många techbolag som kunder som hade sitt kapital där. Och sen så blev det ju en sån klassisk dominoeffekt. Det blev osäkra ekonomiska tider. Det gjorde att det var svårt att få in riskkapital för många techbolag av lite mindre storlek. Då ville man ta ut sina pengar. Och det här var ju inte Silicon Valley Bank riktigt redo för.
Nej.
Och då var de tvungna att sälja av tillgångar för att täcka de här uttagen.
Och göra massvis med förluster.
Precis.
Det de hade investerat i var ju obligationer, och som ni vet nu som har lyssnat på Avanza-podden är ju att obligationer och räntebärande värdepapper tappar ju värde när räntan stiger.
Ja.
Så då var de tvungna att sälja med massa med förlust, och sen var det ännu fler som då ville ta ut pengar, och som du sa, dominoeffekten.
Ja, rädsla, bankrusning, krasch.
Ja. Så den amerikanska myndigheten klev in och bara, nej, nu tar vi över det här skeppet.
Ja.
Ja.
Men det var ju ganska tacksamt för kunderna, för även Silicon Valley Bank har ju precis som svenska banker en insättningsgaranti. Mm. I Sverige ligger det ju på 1 miljon kronor och i USA på $250,000. Men där gick ju faktiskt staten klev in och betalade tillbaks pengarna även till de som hade mer än $250,000.
Precis, för det var ju också lite grejen med Silicon Valley Bank, att de här företagskunderna hade ju väldigt mycket mer pengar än vad insättningsgaranti täckte. Och när oron spred sig för att man inte skulle få tillbaka sina pengar, det var ju då folk började ta ut pengar. Och när det blir en sån, alla vill ta ut samtidigt, och klarar inte banken av det.
Nej.
Så att det var ju jättebra att de klav in och bara, alla kommer få tillbaka sina pengar oavsett liksom vad insättningsgarantin säger.
Ja.
Men det gjorde i alla fall att det spred sig en oro, framförallt i banksektorn.
Ja, precis. Och inte minst Credit Suisse som drabbades av oro. Det är ju en bank som har kämpat med resultaten under en längre tid. Men det här blev ju det som fick bägaren att rinna över, den här bankoron. Så att de har ju också krisat och blev uppköpta av en konkurrent.
Men jag skulle ändå då säga där i mars att liksom sentimentet blev ju någonstans så här, okej, det här är det som året kommer gå ut på. Vi kommer se kris och panik. Men så blev det inte riktigt.
Nej.
Nej, för redan innan månaden var slut så hade börsen nästan återhämtat sig från det där lilla hacket i kurvan. Mars gick faktiskt i mål på runt 0% utveckling.
Ja.
Alltså, och då tänker jag liksom bara för mars månad, så att ni är med på vad jag pratar om.
Ja, just det. Ja, det blev djupa dalar men höga toppar ändå i mars.
Och sen under månaderna april, maj, juni, juli skulle jag ändå säga att där kom jag in på det här som jag försökte beskriva i början med väntan. Alltså min känsla de här månaderna var ju bara att alla gick och höll andan och väntade på besked om så här, vad kommer hända nu. Inflationen var fortfarande hög, den började liksom bromsa in lite grann, kanske framför allt i USA, men räntehöjningarna var fortfarande liksom där. Även om de största höjningarna redan var över så var det ju fortfarande de här 0,25-höjningarna. Man visste liksom inte riktigt så här, okej, vad kommer hända nu? Kommer liksom bolagen klara av höjningarna? Kommer det komma ännu en krasch? Hur kommer fastigheterna? Alltså det var verkligen bara så här. Så att där myntade jag ju det här krabbgång.
Just det.
Begreppet. För att varje gång jag skulle sammanfatta månaden så var det bara så här, det har inte hänt någonting. Vi bara rör oss i sidled. Det går lite någon procent upp och ner, men i slutet av månaden har vi ändå inte rört oss någonting.
Ja, just det. Kan krabbor hoppa också? Finns det hoppkrabbor?
Säkert.
Då kanske det är ett krabbehopp som har gjort så här. Jag kan för lite om krabbor.
Ja, alltså börsen står ju såklart aldrig still och rör sig liksom inte 100% i sidled. Men jag upplevde ändå att det var liksom känslan. En väldigt avvaktande.
Ja. Ja. Ovanpå detta har vi haft en försvagad svensk krona.
Precis. Så det är ju en av sakerna som har hänt året. Den har till och med varit rekordsvag mot euron i alla fall. Mot dollarn var det rekordsvag 2022. Men det är ju någonting som också liksom har präglat det svenska börsåret. Och framförallt den svenska mediebevakningen. Om jag måste läsa ordet kronans kräftgång en enda gång till, Då checkar jag ut.
Du är trött på det.
Jag är ruskigt trött på det.
Kan du inte berätta lite hur en svag svensk krona påverkar investeringar?
Jo, det är ju också säkert något som många har märkt av det här året och kanske framför allt den första halvan av det här året. Det var ju så att den amerikanska börsen gick ju också mycket bättre än den svenska. Och ovanpå det så fick man liksom en dopad avkastning av att, den, alltså av att kronan försvagade så mycket mot dollarn framförallt då och mot euron. Som gjorde att man fick liksom en avkastning motsvarande så mycket som kronan försvagades. Så att de som hade liksom vanliga global och nordamerikanska fonder till exempel satt ju med så här 20% plus i portföljen, medan vi som är så här svensk exponerade liksom plaskar runt på så här 7%. Så att det var ju verkligen i början av året en väldigt bra utveckling där. Men sen dess så kan man ju också säga att det har ju skett en rejäl förstärkning av kronan som någonstans började med att Riksbanken började sälja sina valutareserver, vilket då hade en kortvarig effekt som gjorde att kronan började försvagas igen sen. Men sen kom ju det uteblivna räntebeskedet, oförändrat räntebesked, vilket konstigt nog har gjort att kronan har förstärkts väldigt mycket den sista delen av året.
Mm.
Egentligen borde det ju vara så att Riksbanken höjer räntan och då förstärks kronan. Men i det här sammanhanget så tror jag verkligen att Riksbanken gjorde rätt i att låta räntan vara oförändrad och istället satsa på att investeringar i Sverige kommer gå bra, så att man av den anledningen vill investera i Sverige. Förlåt, nu känner jag att det blev lite överkurs. men det har i alla fall varit liksom en väldigt stor del av det här året. Och nu som sagt har ju kronan stärkts. Vi är nere på 10,15 på dollarn i pratande stund. Sa vi när det här avsnittet spelades in?
Nej, det har vi inte gjort. Nej, precis. Det kanske man ska vara tydlig med. Ja. 20 december är det idag.
Ja, det är den 20 december idag, så att ni vet det. Att det är den kursen jag pratar om. Och euron är faktiskt nere på 11,13 nu.
Mm.
Alltså, det är ju ändå bra när det var 12 bara för någon månad sedan.
Ja, precis. Det går åt...
men med det sagt så är det ju då motsatt effekt för dem som har exponering mot dollarn och euron, att man nu får se att så här, men börsen fortsätter ticka på i USA och liksom index i Europa och så, men man märker typ inte riktigt av det för att förstärkning av kronan liksom äter upp avkastningen.
Just det.
Mm. Så att vi får väl hoppas att det är lite mer jämn utveckling under nästa år, så att det inte påverkar så himla mycket.
Några som också vill ha en mer kanske jämn tillvaro, det är ju SAS-aktieägarna som också fick ett ganska dåligt besked där i höstas.
Ja, men precis. Det var i början på oktober det här som SAS meddelade att aktieägarna inte kommer få någonting.
Mm.
I samband med. Vi pratade ju lite om det här i förra veckans avsnitt, om det är någon som vill ha detaljer. Men ja, då fick vi se ett rejält fall från 30 öre till 3 öre över en natt.
Mm.
Väldigt stor volatilitet i aktien, det vill säga att många som spekulerade på kort sikt och sådär. Så det var också en stor händelse. Det är ju, jag ska inte säga att avnoteringar är ovanligt, men vi var ju också inne på det förra veckan, att konkurser är ganska ovanligt.
Ja.
Mm. Men det påverkade ju inte börsen särskilt mycket i sig, men däremot så var ju liksom hela... Allt som hände där under tidig höst med liksom, kronans försvagning och att man inte riktigt visste vilket håll räntan skulle på gjorde ju att vi fick se liksom, ett successivt tapp från den här krabbgången som ja, vi tappade mer och mer och mer, som någonstans nådde liksom sin peak i, ja, eller hur säger man peak, som nådde sin botten
ja.
I oktober. Vår kära för detta kollega Niklas brukar ju kalla det för skräcktober. Vilket det verkligen var det här året. Bottnade någonstans där i slutet på oktober, om det var den 27 kanske. För att sen få sin revansch.
Få sin revansch, ja. Sen kom november, ja. Mm. Då blev det ett litet rally.
Litet rally. 9% upp var vi.
Ja.
Och sen nu i december till talande stund är vi upp 7,5%.
Mm.
Det betyder ju att vi liksom på hela året är upp ungefär 18% nu.
Vad kan man lära sig av det här då, tycker du, som aktiesparare?
Var i börsen, alltid. månadsspara. Alltså det, vi ska komma in på det om en liten stund där vi har ett utmärkt exempel på det här. Men generellt sett så kan man ju säga det att bra affärer gör sig dåliga tider.
Ja.
De bästa investeringarna i alla fall.
Väldigt kloka ord.
Ja.
Om man tittar på USA då, USA-börsen jämfört med den svenska i alla fall, om vi tittar på Nasdaq 100 så har ju den inte varit lika volatil. Det är mycket tech där och tech är ju någonting som har gått starkt i år.
Ja, kanske framför allt i USA då. Så om man tittar på Nasdaq som är en väldigt tech-tungt index i USA, så alltså det har ju gått som en raket.
Det är den här AI-boomen.
Ja.
Bland annat.
Mm. Ja. Ja, men Nasdaq 100 är upp nästan 54% i år.
Det är ju, ja.
Ett index, och det här är inte en enskild aktie. Sen är det ju så att Nasdaq är ju väldigt tung i vissa. Och när jag säger vissa så menar jag ju techjättarna. Och när techjättarna går bra så går Nasdaq bra. Och det är ju precis som du var inne på, det är ju Nvidia, det är ju Meta, alltså Facebook, det är Apple, Amazon,
ja,
Tesla,
Microsoft, Adobe. Ja. Ja.
Mm. Och det ska ju också sägas där att Nvidia var de varit uppe liksom 200% i år.
Ja. Ja, det har varit ett riktigt race, och då är frågan hur man ska tänka framåt. Det ska bli spännande att följa den här typen av bolag även nästa år och se om den här trenden håller i sig eller om kurserna är, om bolagen är övervärderade nu. Får vi se.
Precis. Det finns ju mycket spekulation där. Sen tror jag liksom generellt sett ändå att tech kommer fortsätta gå bra, men att det ju kommer röra sig ner mot de lite liksom mer små och medelstora bolag som ju haft det väldigt kämpigt. Det är ju egentligen bara de här stora techbolagen som har drivit på den här stora utvecklingen.
Mm.
Man kan ju också se det när man kollar på techindex i Sverige, så det är bara upp ungefär 12% jämfört då med de här 50% i USA. Och det beror förmodligen på att det har varit lite mer kämpigt här hemma.
Ja. Tech har gått bra i år. Du var inne på det förut. Globalfonder har gått bra i år. Mm. Vad sticker mer ut som har gått extra bra 2023?
Bank. Ja, de har ju haft sitt år.
Apropå räntehöjningar.
Ja, bankerna har gått med stor vinster. De har verkligen, alltså, man kan ju tänka sig att då under de här åren där det var så låg ränta, alltså typ 2015 framåt, bankerna gjorde ju liksom, jag ska inte säga att de inte gjorde någon vinst, det gjorde de absolut, men jämfört med vad de har nu när de helt plötsligt kan få och tjäna pengar på räntor igen, det är deras prime days nu.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Bank har rusat fram, ett danskt bolag blev större än hela Danmarks BNP under året, det är Novo Nordisk.
Exakt, Novo Nordisk har ju också haft en enorm framgång det här året, har ju också typ drivit hela Danmarks index.
Ja, och det är ju då det här läkemedlet Ozempic, som en diabetesmedicin som också verkar ha en effekt av att man går ner i vikt helt enkelt.
Precis, en fetma-motverkare.
Ja, exakt.
Sen har de ju verkligen värdjat så här, låt diabetikerna få det i första hand liksom.
Mm.
Men det är ju inte det sista vi ser av det.
Och något annat som är värt att notera som har gått extra bra i år, det är ju guld som ligger i talande stund upp ungefär 12% i år. Det är ju
all time high under året har jag också.
Mm. Ja, men så det är ju verkligen någonting som har gått väldigt starkt. Något annat som har gått starkt är ju bitcoin och många olika kryptovalutor. Nu när jag tittade i sista stund på Avanza har vi olika certifikat för bitcoin. Något är upp 150% i år, ett annat 170%. Och det brukar ju bli så när det blir oro på den ekonomiska marknaden, då har ju bitcoin och kryptovalutor en förmåga att gå åt motsatt håll, just för att det blir en riskspridning och det är många som vänder sig dit.
Ska man hedga sig med bitcoin?
Om jag tycker att man ska ha det. Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig och läsa på och förstå vad som driver uppgång och sådär.
Precis. Och jag tycker också att vi kan passa på att säga här att som vanligt så är ju ingenting som vi säger i den här podden någon form av köp eller säljrek. Och att man ska tänka på att det kan svänga. Historiskt har det varit bra att investera i värdepapper på olika sätt, men man vet ju inte vad som händer i framtiden.
Nej, väldigt viktigt. Ja. Ja, men det finns ju verkligen en bitcoin- och kryptovurm där ute, ett community som gillar det här väldigt mycket. Och det är ju lätt att bli väldigt påverkad och haka på utan att riktigt förstå vad det är man köper. Så det är väl det viktiga. Man måste förstå vilka risker som finns innan man fattar ett beslut och investera.
Precis. Man skulle ju också kunna se det som att man har en väldigt, väldigt liten del av sin portfölj i bitcoin om man tycker att det är intressant och spännande och vill liksom ta del av den utvecklingen. Men att man ska ju vara beredd på att det kan ju ske ganska kraftiga fall också.
Absolut, absolut.
Om man ska vara alarmistisk här borta.
Ja, men det är väl bra att vara. Och nu när vi ändå pratar om potentiella risker, ska vi prata om vad som har gått mindre bra under året?
Ja.
Hur ser den listan ut?
Alltså, jag vill inte säga att det var roligt, men jag gick in och kollade på vår fondlista och så sorterade jag på vad som har gått sämst under året, och det bara fullständigt skriker Kina. Det är i princip bara olika fonder med exponering mot Kina som har fallit. Och förmodligen så beror det ju på att det har varit väldigt liksom politiskt instabilt i Kina och fortsätter vara. Men ja, alltså helt ärligt, när det kommer till Kina vet man riktigt vad det är som händer. De har ju också haft lite problem med finanserna och fastighetssektorn.
Det har ju spekulerats in eventuell bostadsbubbla i Kina, och det skulle ju ha kunnat påverka enormt.
Precis. Men det ska ändå sägas att den fonden som har gått absolut sämst i år, den är bara, nu har jag sådana citattecken här, bara ner 30%. Vilket ju ändå inte är liksom katastrofdåligt. Och sen så faller liksom på listan 1-10, så är den som är på nummer 10 26%. Så det är väldigt många som ligger där runt 30%. Och förutom Kina så är det också energifonder faktiskt.
Mm.
Som också har inte haft liksom ett superår. Det har ju varit rusning i många liksom energifonder under tidigare år, men som nu jag har fallit tillbaka lite. Min analys är att det beror på övervärderingar. Men ta mig inte för orden.
Och något annat som inte har gått jättestarkt under året, men som vi börjar se en liten revansch på, det är ju fastigheter och småbolag.
Ja, och här är det ju alltså verkligen en rusning de senaste månaderna. Men innan dess hade de ju det fortsatt kämpigt. Alltså både småbolagen, tillväxtbolagen och fastigheterna. Och det beror ju mycket på det här att man inte riktigt visste var räntan skulle ta vägen. Men så fort man fick en signal om att nu är räntetoppen nådd, då liksom sköt det i höjden. Kan sägas att fastighetsindex i Sverige är ju de senaste 3 månaderna upp 30%.
Ja.
Jag trodde att jag överdrev när jag sa 25, men nej.
De som har fortsatt investera och går att vinna nu detta helt enkelt.
Ja, alltså jag hade en kollega som sa det, att sitter och uppdaterar var tionde sekund fastighetsaktierna nu, för att de bara fullständigt stiger. Och samma sak med småbolagen. Man börjar se, eller jag börjar i alla fall se i mina småbolagsfonder, att de som har legat på minus, alltså ganska rejält minus, liksom 30 plus minus under väldigt lång tid nu, har börjat vända till plus.
Mm. Förhoppningen är väl en räntehöjningspaus, så att räntorna till och med kan kliva ner, vilket då skulle gynna småbolag som ofta har lite större belåning, lite mer räntekänsliga bolag helt enkelt.
Mm, ja men exakt.
Och något annat som jag känner att det här måste man nämna 2023, det är ju då NFTs som var på nästan alla släppar 2021-2022. NFTs är då non-fungible tokens. Kort, det är ju digital konst som många investerade i alla möjliga olika former.
Så det var ju en hype där ett tag.
Det var en jättehype, och vi såg bland annat de här Bored Ape Yacht Club. Ja, Yacht Club. Jag vet inte riktigt, min engelska inte jättebra. Men där var ju värdet bara dundrade upp, och det kändes som att det var en riktig, alla sprang för att köpa en NFT för alla skulle äga en och sådär. Och under året har vi sett olika rapporter, men en rapport säger då att 95% av alla NFTs där ute är helt värdelösa. Och det här hände då 2023.
Men alltså, Det är verkligen det här när folk får FOMO och bara, saker bara fullständigt springer iväg i värde för att sen bara kollapsa.
Ja, men det här är ju ett jättebra exempel på att alla trender som har med krypto och NFT att göra, inte, det är förknippat med väldigt stor risk. Mm. Och det, man ska vara väldigt försiktig. Och om man är intresserad att investera i den här typen av projekt, då måste man vara väldigt måttfull och veta vad man gör.
Precis. Vi har varit inne på det. Medvetenhet om risken är ju det som är liksom nyckeln här.
Ja. Ja, det var väl det som sammanfattar liksom det som gick lite mindre bra kring i underåret.
Men du, jag vill ändå någonstans vända det här till vad som har gått mindre bra till någonting positivt.
Spännande.
Mm. För det är faktiskt så, Johan, att vi har rekordmånga superinvesterare på Avanza.
Wow.
Okej, ta mig lite med en nypa salt när jag säger rekord, för att har inte kollat om det någonsin har varit så tidigare. Men under de åren som jag känner till i alla fall.
Vad är en superinvesterare då?
En superinvesterare hos oss är så kallade hög avkastning, låg risk kunder. Det vill säga de kunderna som har fått högst riskjusterad avkastning och har slagit börsen. Och det är... Alltså vi kallar ju dem superinvesterare, men det är ju egentligen bara den grupp kunder som är någon form av avspegling om vad som går bra på börsen just nu, eller de senaste 12 månaderna är det man tittar på. Så, men jag vill ändå lägga in en liten brasklapp där, för att som sagt, bara för att det går bra för de här superinvesterarna nu, så betyder ju inte det att det är någon garanti för att det kommer fortsätta göra det. Men om jag får säga någonting om varför jag tror att det är så att vi har rekordmånga investerare, så är det ju så att de som har någonstans investerat sig ur den här krisen eller i krisen får ju se en väldigt stor effekt nu av att man har köpt på låga nivåer. Vilket också är varför jag tror att just nu att vi ser att det är så pass många som har slagit börsen. Det är ju någonstans så man slår index, att man köper när det är lågt och regelbundet och liksom fortsätter även i tuffa tider. Och det tycker jag ändå är jätteroligt att se. Det kommer ju förmodligen vara en grupp människor nu som läser och säger att börsen går jättebra, och så ska man slänga sig in och så har man ju redan missat de där 20% som vi nu har sett de senaste månaderna. Och därför kommer det då bli mindre och mindre antal superinvesterare, i min spekulation då. Men jag tänker att vi kan titta lite på vad våra superinvesterare äger just nu.
Ja!
Det är ändå intressant.
Det är superintressant. Hur ser listan ut då? Ska vi köra topp 10-listan?
Topp 10-listan.
Mm.
Det är ju inte liksom så här något revolutionerande, utan det är verkligen bara en avspegling av vad som har gått bra under året. Så det som flest äger är Investor, självklart.
Mm.
Aldrig inte mer på en topplista. Volvo.
Och det kan man säga, Investor är också den mest ägda aktien bland alla Avanzas kunder.
Ja. Mm. Och att det är så många superinvesterare gör ju någonstans att det också blir typ en avspegling av det som många äger just nu som har gått bra. Inte bara dock. Här är några jokrar med på den här listan. Ska vi köra den?
Ja, vi kör topp 10-listan då. Plats nummer 1.
Där har vi Investor, såklart. Aldrig inte med på en topplista.
Och den ligger också, Investor är ju det mest ägda bolaget bland Avanzas kunder.
Ja. Därefter så har vi Volvo B, som ju haft en väldigt fin uppgång i år. Kinnevik, där har vi en joker. Inte för att de inte är ett bra bolag, utan för att de har ju inte haft ett positivt börsår.
Nej.
Men har väl också börjat se en vändning just eftersom att de äger tillväxtbolag.
Just det.
Sen har vi Latour, också ett investmentbolag. Alltså trea investmentbolag på topp 4 alltså.
Mm.
Sen har vi H&M, som också haft ett väldigt starkt år. Swedbank, Axfood, SSAB, Industrivärden, också ett investmentbolag, och Castellum, fastighetsbolag.
Vi konstaterar det mycket bara svenskt på den här listan. Mm. Och som du var inne på, den här superinvesterarlistan har ju förmåga att ändra sig hela tiden. Och för en tid sedan så var det mycket amerikanskt på den här listan.
Precis. När jag tog fram den här listan förra gången, vilket var i somras, det finns på Avanza-bloggen om man är intresserad av det, då var det ju väldigt mycket globalt, just av anledningen att det var ju det som gick starkt då i förhållande till liksom allting annat. Och framförallt mycket globala fonder också.
Mm. Har superinvesterarna några fonder i portföljen då?
Det har de absolut. Det är faktiskt så att fonder är den största delen av portföljen. Vi vet ju det, de som äger fonder är de som det går bäst för. Om vi tittar på deras fondinnehav så är Avanza Zero väldigt ohotad etta. Tätt följt av Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Avanza Global. Det som skiljer sig mot liksom våra mest ägda fonder här är att man har lite teknikfonder. Det har ju i sig många kunder också. Men AMF Räntefond Lång ligger faktiskt på plats nummer 9.
En räntefond?
Ja, det förvånar mig lite men ändå inte. För att det är ju ändå gått helt okej för räntefonderna nu. Så att det är globalfonder, det är USA-fonder och aktiefonder förutom räntefonden då.
Just det. Ska man dra, du sa Avanza Zero, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och på plats nummer 3 Avanza Global. Ska vi, vill du dra resten också?
Ja, vi har Länsförsäkringar Global Index som ju följer samma index som Avanza Global. Storebrand Global Plus, Storebrand USA. Sen har vi AMF Aktiefond Global, Avanza Auto 6, AMF Räntefond Lång och Swedbank Robur Ny Teknik.
Mm.
Och det här är alltså från den 18 december.
Just det. Så om man vill bli en superinvesterare om man ska lära sig något av superinvesterarna 2023, då är det mycket svenska storbolag i portföljen och det är en majoritet innehav i fonder.
Ja, och att man har investerat under dåliga tider.
Just det. Snyggt. Har aldrig känts enklare att bli en superinvesterare.
Nej, men alltså, det är ju det som är grejen och också någonstans det vi försöker få fram när vi lyfter vår superinvesterare. Att så här, man behöver liksom inte ha träffat det där liksom, det raketbolaget. Det är också så att de som investerar i den typen av bolag och får väldigt hög avkastning, de är ju inte superinvesterare för de har ju inte en hög riskjusterad avkastning. De har ju tagit väldigt mycket risk. Liksom. Så att Så som sagt, det är inte de som har högst avkastning utan de som har högst riskjusterad avkastning. Det
Viktigt.
Är en väsentlig skillnad.
Ja.
Ja. Men du, vi ska väl också kika lite på vad som har gått bäst och sämst.
Ja.
Alltså mer bolagsspecifikt då.
Exakt. Det blir mycket listor här, men det är ack så intressant. Jag tänker, ska vi börja med de aktierna som har gått bäst? Och då kanske det blir enklast att fokusera på Stockholm Large Cap, alltså de största bolagen på Stockholmsbörsen.
Precis. Jag tänker att vi gör väl inte så mycket liksom analys på varje bolag, utan ni får höra listan.
Ja.
Typ.
Ja.
Att inte tråka ut det där hemma. Och hur mycket de har stigit kanske.
Exakt. Vill du ta de som har gått bäst så tar jag de som har gått sämst.
Mm. Ja. På plats nummer 1 på Stockholms Large Cap-lista har vi Alleima. Som är, när jag tog fram den här listan, upp 98%. Tätt följt av Hemnet, upp 95%. Bufab, plus 67%. Sen har vi H&M som är upp 62%. Lindab International plus 61%. Traton.
Oklart.
Det här med uttal är jag ju inte känd för. Plus 54%. Sen har vi Adtech plus 53%. Munters Group plus 48%. Micronic plus 47%. Och SSAB plus 46%.
Mm.
Det var de 10 som har gått bäst på Stockholmsbörsens large cap i år.
Och de sämsta då, på plats 1 och 2 är Viaplays aktier, A respektive B-aktien. Det är minus 97 respektive 94%.
Skräll.
Mm. Ja, det pratade vi om för några veckor sedan, men det har ju varit en härva i Viaplay. Så vi får se hur det fortsätter utveckla sig. En annan folkaktie som har gått ner mycket under året, på plats nummer 3 är Hexatronic. Har väldigt många ägare. Hos Avanza minus 81%. På plats nummer 4 har vi Sint. På plats 5 och 6 kommer SBBs aktier. Det är B-aktien och D-aktien. Och runt minus 70% på båda. På plats nummer 7 Orrön Energy minus 64. Interum minus 48%. Plats nummer 9, OX2, minus 43%. Och på plats 10 har vi Embracer Group som är minus 41%.
Ja, alltså den listan, där har vi ju som sagt många av de här bolagen pratade vi om för några veckor sedan, om det är någon som är intresserad av det. Sen ser vi ju också de här energibolagen.
Mm.
Öron och OX2 som ju hade jättestarka år för något år sedan. Som ju nu har tappat lite grann.
Ja.
Säger också någonting tycker jag lite grann om det här med att vissa sektorer kan vara bra i perioder.
Just det.
Och det får mig ändå snabbt att trampa vidare till fondsidan.
Hur ser den ut då?
Jag tänker att det är alldeles för detaljerat att säga alla till er. Men jag kan säga att på bästa fondsidan så är det ju aktivt förvaltade techfonder, blockchain och cybersecurity som ligger och tickar. Och jag var inne och kollade på innehaven i den här och föga förvånande så är ju Nvidia och Meta bland de största innehaven i nästan alla.
Mm.
Men här har vi ju uppgångar på mellan 45% och 60%, vilket ju är ett väldigt bra år, och samtliga är också aktivt förvaltade. Och där vill jag ju någonstans också säga det, att aktivt förvaltade fonder kan ju vara väldigt bra i perioder, vilket ju också varför de finns med. Ja, att man någonstans kan spicea upp indexfonderna med det som går bra just nu. Men där gäller det ju att utvärdera så att det inte är så att man ligger på energifonderna de åren som det liksom inte väntas gå så bra, utan att man byter ut lite grann. Och på sämsta listan så var vi ju inne på det innan. Det är ju kinesiska fonder.
Kina och energi, mycket där. Mm. Och nedgångar som du också sa på runt 30%.
Mm. Mm. Så det är väl liksom det som är på bästa och sämsta listan i år. Och här tycker jag också att det är intressant, för att om man är intresserad av att se vad som går bra och dåligt och sådär, så finns det ju väldigt bra möjligheter att filtrera på våra aktie- och fondsidor. Det säger väldigt mycket om vad som går bra och dåligt.
Ja.
Men det är ju absolut ingen garanti för att de här techfonderna som är upp 60% kommer gå 60% nästa år också.
Nej, precis. Nej, det gör hemläxan. Det är viktigt att man förstår vad som driver uppgång, för då är det mycket enklare att i alla fall skapa sig en uppfattning om vad man tror kommer driva uppgång 2024.
Mm.
Och det känns som att vi kan knyta ihop den här säcken ganska fint. Jag frågade dig när vi började vilka ord du tänkte på inför 2023. Men om du på studs här måste klämma ut tre ord som du tänker kring 2024.
Jag tänker räntesänkningar. Vi kommer gynna fastigheterna och bostadsmarknaden. Jag tänker optimism och kanske en börsglädje. Och sen tänker jag svensk revansch. Så. Nu känner jag att allting var väldigt optimistiskt. Jag är ganska optimistisk av mig. Tror alltid det bästa. På gott och ont. Men jag ser ändå framför mig liksom att stjärnorna står ganska rätt. Jag är ganska optimistisk av mig. Och jag tror ju alltid det bästa.
Härligt.
Mm.
Ett glatt avslut på det här avsnittet då.
Ja, men mot 2024 och nya höjder, kan det vara så att vi får se nya all time high på småbolagssidan? Kanske inte, det en bit kvar, men we'll see.
Mm.
Vi får väl önska ett väldigt gott nytt år.
Ja, verkligen. Gott nytt år. Och som vi kan ju då lite med glimten i ögat säga, gott nytt sparår.
Mot blå grafer och vidare.
Framåt. Ja, det är bra. Hej då.
Hej då.